I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och vår Herre Jesus Kristus. Låt oss be. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Paulus skriver: jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Kära Kristi församling, kära medkristna. Den här söndagen, tredje söndagen efter påsk, hade i den evangeliebok som jag växte upp med överskriften Hemlängtan, medan det nu står Vägen till livet. Det betyder väl att de båda rubrikerna pekar åt samma håll, men med lite olika betoning. I min konfirmationsbibel så löd den här versen som jag började med så här: ty jag håller före att denna tidens lidanden inte betyder i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss. Så översatte man för 100 år sedan. Paulus talar om en kommande härlighet som är någonting alldeles underbart. Det perspektivet kommer ständigt tillbaka i hans brev. Han visste att något som övergick hans egen, liksom vår, fattningsförmåga låg framför honom. Och han längtade ofta, samtidigt som han visste att han för församlingens skull behövdes här och gärna ville för den skull vara kvar. Men hur kunde Paulus veta att det fanns någonting så underbart som han längtade efter? Att det finns ett sånt hopp? Och det är en viktig fråga. På vilken grund vilade hans hopp, hans förvissning om den eviga härligheten, att den fanns? En annan sida är ju hur den kunde vara hans del, eller han har del i den. Men just detta, att den finns. Ja, jag tänker att det finns tre saker som jag vill peka på. Det finns säkert fler, men jag vill peka på tre saker. Dels vad de andra apostlarna hade delat med honom om alla Jesu löften. Paulus hade ju själv aldrig varit en lärjunge till Jesus och vandrat med honom som Petrus och Johannes och de andra. Men vad apostlarna och de som kom som deras medhjälpare hade sett och hört, det har de naturligtvis talat också med Paulus. Och vi vet om ett tillfälle när Paulus under 14 dagar var hos Petrus. Och då har säkert Petrus inte bara lyssnat på Paulus omvändelse, utan också berättat för Paulus om mycket av det som Jesus sa. Vidare så hade Paulus förstått profeternas löften om Messias, som inkluderar löften om uppståndelse och evigt liv. Om ni vill läsa någonting underbart, så läs Jesaja kapitel 25, så finns där väldiga löften om uppståndelsen. Och det så var Paulus ju en, om vi får kalla honom så, en apostolisk profet, eller en profetisk apostel, som av Herren själv var anförtrodd med många löften som han skulle ge vidare och som vi finner i hans brev. Ja, kära medkristna, det väntar en härlighet, ett evigt liv. Den ska bli verklighet för varje Jesu lärjunge, antingen nu Jesus själv hinner komma på den stora dagen eller i den stund när vi måste möta döden. Men den dagen vi möter döden, så är Jesus där och säger till var och en av de sina: amen säger dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Men den här tiden som vi lever i, där finns det mycket som är underbart. Helt fantastiskt underbart. Det finns så mycket vackert, så mycket fint, så mycket att glädjas över. Och Herren kan vara så slösande i sin godhet mot oss. Men ni vet också allihopa att livet på jorden ibland kännetecknas av svårigheter, av lidanden, bedrövelser, sjukdom, förföljelse, psykiskt eller fysiskt, människors ovänskap, relationsbekymmer. Människor, kanske några av mina närmaste, förstår mig inte. Och det värsta av allt, egentligen, jag drabbas av mitt eget onda jag, om och om igen. Det där onda jaget som liksom sticker upp, och jag blir så otrevlig. Jag tänker så onda tankar, svarar så tråkigt, så surt, oförsonligt. Och så börjar jag tycka synd om mig själv. Jag vet inte om ni känner igen det. Man börjar tycka synd om sig själv. Självömkan är inte någon dygd. Det är synd. Och djupa sett är det misströstan. Och det är otro. Och det är en svår synd. Så visade det sig att den här tidens lidanden finns både utanför mig och innanför mig. Kommer liksom inifrån mitt eget onda jag, mitt kött. Och de här sakerna vävs samman till det som Paulus kallar för denna tidens lidanden. Men vilka dessa lidanden än är, så varar de bara en kort tid i jämförelse med den underbara ljuvliga värld som Herren har i beredskap för sina barn. Och det varar, detta lidande varar bara en kort tid. Men medan det varar kan det ibland kännas långt, men det är det inte. Låt oss nu se på Jesus som uthärdade sitt lidande och såg fram mot den härlighet som väntade honom. Men Jesus gick genom sitt lidande utan att synda. Det gör inte vi. Men vi får i honom allt det vi behöver. Också den förlåtelse som renar våra samveten från allt som orenar oss. Så att vi med nytt hopp, med ny frimodighet kan vandra på vägen framåt och tacksamt leva tillsammans med dem som han har gett oss. Och samtidigt se uppåt, hemåt, där han väntar på oss, på dig. Och där allt förvandlas och allt blir nytt i en ny förhärligad kropp. Där du inte har ont i knäna eller ont i axlarna eller ont i huvudet eller någonting annat sådant. Och bäst av allt, vi ska få se honom. Så låt oss bekänna det som Herren nu har påmint oss om. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Amen. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Gud, vår Fader, lys oss med din sanningsljus när vi famlar i mörker. För oss på dina vägar fram till det mål som du har lovat oss. Ge oss den frid som världen inte kan ge. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar till textläsningarna på tredje söndagen efter påsk. Vi börjar i den gammaltestamentliga läsningen från profeten Jesaja. Så säger Herren: ett litet ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag på nytt samla dig. Då min vrede vällde fram, dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig. Men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren din återlösare. Jag ska göra som vid Noas flod. Liksom jag svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden, så svär jag att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren din förbarmare. Och från Hebreerbrevets 13:e och sista kapitel så läser vi: därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek. Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er, ty sådana offer har Gud behag till. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Jesus sa det: en kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Några av hans lärjungar sa det då till varandra: vad menar han med att säga till oss en kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig, och med att säga jag går till Fadern? De frågade: vad menar han med att tala om en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem: ni frågar varandra om det som jag sade, en kort tid och ni ser mig inte, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Amen, amen, säger jag er, ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor, till hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet kommer hon inte längre ihåg sin smärta, i glädjen över att en människa blivit född till världen. Nu är ni också bedrövade, men jag ska se er igen, och då ska era hjärtan glädja sig, och ingen ska ta er glädje ifrån er. Så lyder det heliga evangeliet. Vi ber. Fyll våra hjärtan med den lovsång som du i ditt ord inbjuder oss att sjunga. Den lovsång som börjar här och fullbordas där hemma. Fyll våra hjärtan med den glädje som bara du med din ande kan föda i våra hjärtan. Och nu ber vi dig, välsigna den här stunden. Välsigna barnen i söndagsskolan. Välsigna deras lärare när de nu ska undervisa. Kom och låt din gode ande vara där också bland dem. I Jesu namn. Amen. Fem gånger kommer det i vårt evangelium idag orden en kort tid. En kort tid. Vår text är hämtad ifrån Jesus stora avskedstal till lärjungarna kvällen före hans lidande. Och eftersom de orden kommer tillbaka nu så många gånger så ska vi sätta det som överskrift idag. En kort tid. Först vill vi försöka förstå vad Jesus menade när han säger med en kort tid. Och sen något om den korta tid som står till buds för omvändelse. För att vi ska vara beredda när den korta tiden är slut. Och till sist ska vi säga något om hur kort den tid är, men som kan kännas så lång. När prövningar och svårigheter möter Guds barn på vägen till det eviga livet. Alltså en kort tid. Först, en kort tid. Vad menade Jesus? Det är inte alldeles lätt att se. Han sa, en kort tid och ni ser mig inte längre. Och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Och lärjungarna förstod inte. Och de samtalade med varandra. Och det är något hemlighetsfullt över orden. Och det verkar som om lärjungarna på något sätt kanske skämdes för att de inte förstod. För de frågade inte Jesus. Vad menar, men sinsemellan säger de, vad menar han med att säga till oss en kort tid och ni ser mig inte längre. Och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Och med att säga, vad menar han, jag går till Fadern. Men Jesus visste att de undrade över detta. Precis som Jesus ju vet precis vad vi grubblar över. Och så sa han till dem, ni frågar varandra om det som jag sa till er. En kort tid och ni ser mig inte. Och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Amen, amen, säger jag er. Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. Jesus visste att lärjungarna den här kvällen i Jerusalem, att de var fyllda av oro. Jag tänker ångest och sorg. De märkte att mörkret på något sätt hopade sig. Men deras sorg, deras jämmer, deras gråt skulle bli långt mycket värre. Nästa kväll skulle det vara en kväll med ohygglig förtvivlan. Det kan vi nog föreställa oss. Allt skulle vara slut för dem. Deras stora framtidshopp var helt slaget i spillror. Deras mästare skulle ligga sönderslagen i en grav. Och alla skulle vara svikare. Och Petrus skulle helt i enlighet med Jesu profetia så nesligt ha förnekat sin herre. Och en av dem, deras egen Judas, hade då varit den som visat mördarna vägen. Och den kvällen, där på fredagskvällen eller på lördagskvällen, kanske de redan då visste vad Judas hade gjort med sig själv. Den som har haft någon i sin närhet som har tagit sitt eget liv, den vet vilken fruktansvärd känsla det är. Och han eller hon har kanske dessförinnan åstadkommit någon särskild sorg i gemenskapen, så blir det dubbelt svårt. Här i Jerusalem knyts alla de här olika sakerna samman med hela deras framtidshopp som låg grusat och ödelagt i en grav utanför stadsmuren. Ni ska komma att gråta och jämra er. Och så blev det. Under den fruktansvärda lördagen fanns det inte någon bland dem som vågade drömma om det som sen skedde på den påföljande dagen. Ni kommer ihåg vad som vi hörde här om söndagen. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Under 40 dagar visade han sig sedan vid en rad olika tillfällen. Evangelierna har berättat om 11 olika tillfällen. Och sista gången summerar Lukas. Sen förde han dem ut i Betania. Och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem lämnade han dem och lyftes upp till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor Vad står det nu? Vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. I stor glädje. Sorgen var vänd i glädje. Deras ögon hade verkligen fått se honom. Och de visste att alla löften var sanna, fullbordade. Han levde. Och nu drog de in i Jerusalem i stor glädje. Utan att längre se honom. Men nu visste de något mera. De visste att de med trons blick kunde se honom. Utan att se honom med sina fysiska ögon. Tillbaka till texten. Jag går till Fadern, hade Jesus sagt. Och så citerar de, alltså lärjungarna citerar Jesus. Och lite tidigare på kvällen så hade Jesus sagt så här. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Säger han när han talar om anden som ska komma. Och så fortsatte han. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig. Lärjungarna ska se honom. Men världen kan inte se honom alls. Ty jag lever och ni kommer att leva. Och den dagen kommer ni att förstå att jag är i Fadern och ni är i mig och jag i er. Guds ande, vars ankomst vi ska fira om några veckor, är Jesu ande. Och när anden kom, så kom Jesus till sina lärjungar. Han kom och tog sin boning i dem, så att de kunde säga, vi ser honom inte, men vi ser honom ändå. Han är här, han lever i oss, i mig. Vi ser honom inte med våra ögon, men vi ser honom med hjärtats trosögon. Och vi vet att han är här, mitt ibland oss. Precis som vi också säger här idag, när vi är samlade till gudstjänst kring Guds ord och nattvard och i helig syskongemenskap. Så är det för en kristen. Jag ser honom inte. Och ändå ser jag honom. Jag ser honom och jag läser hans ord. Jag hör hans röst. Jag vet att han lägger sin hand på mig när jag ligger vid nattvardsbordet och tar emot hans kropp och hans blod. Jag vet att han i mitt livs största ögonblick, dopets ögonblick, la sin hand på mig och sa, Bengt, du är min och jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Hebreerbrevets författare skriver, och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom. Tänk på honom. Blicken på Jesus. Se på Jesus. Tänk på honom. Så tröttnar ni inte. Förlorar inte modet. Och så förlorar vi inte glädjen. Detta att få se honom med trons ögon gömmer sig nog i Jesu ord till lärjungarna den kvällen. Att ni ska få se mig. Kanske det därtill gömmer sig i det perspektivet som vi ska fördjupa om en kort stund, att ur evighetsperspektivet är tiden fram till hans ankomst en kort tid. En kort tid som kan också rymma mycket svårigheter. Men den tiden är kort. Och det är ju egendomligt att Jesus kan säga för 2000 år sedan, se, jag kommer. Han säger inte om väldigt länge. Han säger, se, jag kommer snart. Det är en kort tid fram till Herrens synliga ankomst, då vi med våra fysiska ögon ska få se honom i hans härlighet. Men hur det här än blir, och antingen vi blir 70, 80, 90 år här, eller vi får uppleva att tiden går, eller hur allting än blir, så är det en kort tid. Nu fortsätter vi och säger, en kort tid för omvändelse. En kort tid för omvändelse. Vi som lever i den korta tiden som varar fram tills Jesus kommer, vi lever själva en kort tid. En människas tid på jorden liknas i skriften vid gräset. Eller liknar blommor som står en eller några dagar och sedan vissnar. Det står så i Psaltaren 90 att du sköljer bort dem, alltså dagarna. De är som en sömn och morgonen gror dem som gräset. Och morgonen gror det och blomstrar, mot kvällen vissnar det och torkar. Så är det med vårt liv, säger Moses i den salmen. Vårt liv är kort. Det är jättekort. Det varar en kort tid. Och det är under denna korta tid som vår evighet avgörs. Om jag är i Kristus och lever trons liv, ser honom för mina inre ögon och äger honom i mitt hjärta genom tron, så är allt i ordning. Och antingen jag ska möta honom när han kommer min sista dag och säger, idag ska du vara med mig i paradiset, eller han kommer i sin härlighet på himlens skyar, så kommer han för att ta mig med sig dit, till alla de andra som hör honom till kommer att vara. Vårt liv varar 70 år eller 80 år om krafterna räcker, fortsätter Moses i den salmen som vi läste. Men ni vet att om man går över en kyrkogård och ser på gravstenarna, eller vi läser dödsannonserna, så ser vi att det finns många som dör tidigare än så. Och är vi lite yngre än vad jag är, så kan ni också lägga märke till att det finns de som är yngre än er, var och en, som lämnar det här jordelivet. Vårt liv är kort. Det finns ingenting som är så viktigt som detta, att jag vet att jag är i Kristus. Att äga denna visshet, jag i Kristus, med alla mina synder förlåtna, har frid med Gud genom min Herre Jesus Kristus. Ingenting på hela jorden är så viktigt som detta. Allt detta fick jag i det heliga dopet. Och för oss föräldrar, vi som har barn eller numera barnbarn, så finns det ingenting som är viktigare än detta. Att vi hjälper våra barn till att förstå vad de fick i dopet. Och vilken oerhörd betydelse det har att bli kvar hos Jesus genom hela livet. Somliga av oss som är samlade till gudstjänst här har det nog så att det som vi fick i dopet, det lämnade vi bakom oss och på ett eller annat sätt kom bort. Troslivet torkade bort. Bönen upphörde. Gudstjänsterna besöktes bara sporadiskt eller inte alls. Sällan eller aldrig någon bibelläsning. Många unga från kristna hem har gått bort från tron. Men många har också kommit tillbaka och funnit att dopets nåd med hela dess enorma kraft och välsignelse var kvar. Så som den förlorade sonen som Jesus berättar om i Lukas 15 fick tillbaka allt när han kom tillbaka. Allt och mer därtill. Hur har det gått till? Hur kom det sig att du kom tillbaka? Ja, Guds ande kom, lockade, kallade på det ena eller andra sättet. Den ene på ett sätt, den andra på ett annat. Men alltid genom Guds ord på något vis. Och det blev plötsligt viktigt att ha sin sak med Gud i ordning. Förstår vi att det är viktigt att vara resklar? Det vill säga redo att bryta upp. Jag kan ta ett litet exempel. Som när man väntar att taxin ska komma klockan 4:30 på morgonen för att hämta en till att köra till flygplatsen. Man ska med ett flyg för att vara borta i 3 månader någonstans. Långt bort.